Först var det helt tyst. Så tyst att folk började fråga sig var SDs partiledare Jimmy Åkesson ens höll hus. Men så plötsligt var han och SD överallt. Det var intervjuer i tidningar och tv-soffor, utspel om Socialdemokraternas lotterier, krav mot Tidökollegorna och så plötsligt en debatt om Sverige ens ska vara med i EU. Konfliktnivån mellan SD och S är kanske högre än någonsin. Vad är agendan bakom de här utspelen? Idag är det premiär för Älskade politik, podden där vi frossar i en av veckans eldfängda politiska frågor. Idag om triangeldramat mellan M, S och SD och Jimmys ketchup-effekt. Jag heter Evelyn Jones och från DNs politikredaktion har jag också med mig
Thomas Ramberg
och Annie Reitschöld.
Thomas, du skrev för en månad sedan en text där du ställde frågan: vart tog SD vägen? Man kan säga att de är tillbaka, va?
Ja, de var ju iskalla ett tag där, men sen jäklar har det ju blivit temperatur. Om man tänker sig svensk politik som en patient i en sjukhussäng med en sån där feberdiagram vid fotändan, så pekar ju SD-kurvan bara rakt upp i taket nu. Och det där har ju att göra med att SD vet vad de håller på med. De gör de här utspelen nästan förfabricerade i olika ämnen och alla andra nappar. Alla tror och har ett egen intresse av att nappa. Man kan politiska motståndare, det kan vara medier, det kan vara andra debattörer, det kan vara partier som egentligen håller med om men som vill ha uppmärksamhet. Men det, trots att de själva alla agerar utifrån ett eget intresse, så blir det som ett jättestor kollektiv reklamkampanj för Sverigedemokraternas senaste ståndpunkt och debatt och det gräl de vill ha. Mm. Alltså det var ungefär vad man sa efter Trump. Varför nappade vi på varenda tweet? Det var det som lyfte Trump. Vi ser det fenomenet nu med Sverigedemokraterna.
Ja, så vi där igen.
Det verkar ju liksom högst planerat också. Jag la ju en intervjuförfrågan om det var i januari eller februari att göra en större intervju med Jimmy Åkesson. Och då fick jag ju svaret att vi gör inga intervjuer nu. Någon gång i april så skulle det kunna bli aktuellt och återkom då. Så att den här långa, tysta perioden verkar schemalagd. Och det var ju också då som regeringen fick så mycket skit för mycket bränslepriser, matpriser, det var budgeten. Det var ju mycket som man inte fick kritik för, även om man är del av regeringsunderlaget. Så
tysta perioden låter ju som en sån här bolag som har en tyst period innan man har sin kvartalsrapport och sen kommer allt.
Hej och mycket välkomna till 30 minuter. Och mycket välkommen tillbaka, Jimmy Åkesson.
Tack så mycket.
Du, det är rätt många som har påpekat att du inte har synts till så mycket sen valet. Vad beror det där på?
Man kan ju säga att det här funkade om man då vill synas. Jag har gjort en egen liten forskning. Det vill säga bara kollat hur många gånger Jimmy Åkesson har nämnts i medier under den senaste tiden. Och under den här då tysta perioden så nämndes han under en månad 641 gånger.
Ändå mycket för en tyst period.
Det får man säga. Men
en öronbedövande tystnad.
Ja, verkligen. Men månaden efter, när de här hade börjat med de här intervjuerna, så nämndes han över 2000 gånger. Så det är ändå en ganska stor skillnad. Du var lite inne på att det här är liksom koordinerat, det är en tanke bakom. Men hur tänker då Sverigedemokraterna? Varför väljer de frågor de väljer att lyfta nu?
Ja, det är ju så här, deras mål tror jag med den här mandatperioden, det är att sitta i regeringen nästa mandatperiod. Eller kanske ledaren då, de är större än Moderaterna. Det räcker liksom inte att ta åt sig äran av det här tidiga avtalet, för de måste parallellt med det bygga ett eget parti vid sidan om regeringen och regeringspolitiken. Och det kan faktiskt bara ske på två partiers bekostnad. Moderaternas och Kristdemokraternas. Det vill säga de som de är i någon sorts allians med nu, men som de då blir fiender till. Ja, vilka frågor kan då locka sådana väljare? Ja, men det är där vi ser. Ett lagom lite oprecist motstånd mot vindkraft sådär, utan att riktigt komma fram till verkstad. Ett frågasättande om klimathotet verkligen är så farligt som ni andra säger. Ja, där finns det en del skeptiska moderater att vinna. Lagom skarpt avståndstagande till Bryssel och de är på och förtrycker svenska folkets egen intressen, byråkraterna där nere. Det finns ju hör för det till höger. Samtidigt får det inte uppfattas som att de kan avsätta den här regeringen. För många som har röstat, som har varit gamla moderater, de röstar ju på Sverigedemokraterna för att trygga att det blir en högerregering. Så att det är en balansgång att gå där. Det gäller att undvika att ställa hårda villkor och kräva riktiga förändringar i politiken.
Men det andas ju alltid, det här kan utlösa regeringskris. Men man använder inte det ordet, för det hade blivit för hotfullt. Men det är ju alltid andemeningen, och så kan man säga, vi har inte alls sagt regeringskris, det är ni som säger regeringskris. Men det här med EU är lite intressant, för den planen har legat länge. Alltså det är ju snart ett EU-val, och då vill man ju förbereda sig inför det såklart. Men jag pratade med sverigedemokrater Charlie Weimers redan i höstas när han var ute och vevade om snuset. Sen visade det där vara lite utav en icke-fråga.
Det var att man skulle förbjuda snus.
Att det skulle bli chockpriser på svensk snus, men det var en läcka som inte riktigt stämde. Men man var pigg på att haka på det här. Och redan då så var det mycket snack i SD om att det här är en möjlig konfliktfråga med Moderaterna. För här finns det en stor irritation mot att man tycker att Moderaterna säger en sak här på hemmaplan och att man ska åka ner till Bryssel och vara stenhårda, men att man sen kommer dit och viker sig för sin egen partigrupp då. Och hur mycket av det där som stämmer, det är ju väl olika om man frågar moderater eller sverigedemokrater. Men det var tydligt att det redan då var en strategi, och även att EU-valet då såklart skulle, att man skulle försöka lyckas bättre än vad man har gjort tidigare. För man har ju så mycket EU-kritiska väljare, att det har ju traditionellt gått ganska dåligt för SD i EU-valet.
Men om man då var tydligt, så är det här med EU-frågan, det har ju kommit upp nu i två debattartiklar egentligen som Jimmy Åkesson och flera sverigedemokrater står bakom. Och sen den här veckan också så kom ju regeringen med tillstånd för nya vindkraftsparker, och även där blev det ju en backlash från Sverigedemokraterna.
Alltså vindkraften, det är ju kakan särimner eller vad det heter. Alltså den kan både ätas och behållas. Och ibland säger Jimmy Åkesson i samma andetag som han säger att han är emot vindkraft att ja, men det kommer ju ändå bli så, den förhandlingen vinner vi inte. Utan det blir bara ett poserande inför de här som är skeptiska utan att göra verkstad av det hela. Men, och det visar sig också, de har hittills varit väldigt medgörliga i alla förhandlingar inne i, ja, men de fick inte mer reduktionsplikt än vad Moderaterna hade gått till val på till exempel. Eller mindre, ville de ju ha. Och den enda frågan de har lyft till partiledarnivå har de själva medgivit. Det är den här som handlar om när EU ska fasa ut förbränningsmotorer. Det är den enda de har tagit till den högsta nivån liksom, och stridit om. Så att hittills så är de ju utåt bråkiga, inåt ganska medgörliga.
Men vindkraften är ett ganska bra exempel på ett problem som jag tror att den här regeringen ändå kommer stångas med hela mandatperioden, och det är ju lite var börjar och slutar Tidöavtalet. Man kan ju ha ett hur detaljerat avtal som helst, men här menar ju Sverigedemokraterna att det här är en energifråga, och energifrågan finns som område i Tidöavtalet. Medan regeringen är av en annan åsikt. Och det där vet jag att det är en svårighet. Och det är ju samma sak med EU-frågorna. Som från början framställdes av både Johan Persson och Ulf Kristersson som att de helt stod utanför det här avtalet. Vilket i sig är konstigt eftersom EU infiltrerar hela Sveriges beslutande i princip. Det finns ju väldigt få politikområden som inte berörs av EU. Så båda de är ju också, både EU och vindkraften kan bli problematiska just för vad Tidöavtalet egentligen inkluderar. Mm. Och det är det vi ser nu. Nu river vi upp Tidöavtalet. Det är det sådana hot hela tiden nu från Sverigedemokraterna. Det här går vi inte med på. Men det verkar ju som att det är ganska svårt att ta det längre. För
vad ska de
göra?
Vägen? Ja.
Så om vi ska...
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot...
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
ska sammanfatta några av SDs senaste utspel och vad de egentligen handlar om, så har vi då Lotterigate, där Tidöpartierna vill stoppa sossarnas lotteri och därmed då strypa en av S-finansieringskällor. Men man vevar också inom Tidöpartierna. När regeringen i måndags sa att man ger tillstånd för två nya vindkraftsparker, så protesterade SD och tyckte att de hade rundats i förhandlingarna kring den frågan. Och så har Jimmy Åkesson i två debattartiklar skrivit om EU och hur unionen håller på att bli en tvångströja för Sverige, och att Sverige också bör ha beredskap för att gå ur unionen.
Det kan gälla bensinpriserna, det kan gälla skogen, det kan gälla fisket, det kan gälla alkoholpolitiken. Så finns det alltid någon form av broms i form av EU-lagstiftning.
Vad har då Sverigedemokraterna att vinna på att driva någon slags Swexit som varken deras samarbetspartier vill ha och inte heller liksom väljarna vill ha egentligen?
Nej, men precis. Det där dras ju upp hela tiden. Det är ju faktiskt ingen som vill se ett utträde som opinionen ser ut nu. Men man ska ju också komma ihåg att forskning som görs på väljarbeteenden visar ju också att det är en rörelse åt andra hållet. Att väljarna också går i riktningen partierna stakar ut. Så helt omöjligt är det ju inte att för ett parti att påverka väljarbasen heller. Och här vet jag i alla fall att ur sverigedemokratisk synvinkel så ser man en möjlighet att om det går väldigt bra i valet, i EU-valet, så kan man också påverka både väljarna men också regeringen i en mer EU-kritisk riktning. Och där tittar man ju då på Storbritannien och Nigel Farage och UKIP.
Och det gick ju bra för honom.
Det gick ju bra, precis, det gick ju bra för honom. Sen, ja, så där ser man ju inte att loppet är kört, så att säga. Även om det också är såklart bara ett sätt att fånga upp ett missnöje och ta en position i svensk politik som väldigt få har. Det finns ju, Vänsterpartiet är ju kritiska men har ju ändå lagt det ganska mycket bakom sig på den nivån.
Så det finns en plats här att fylla liksom?
Ja, och det finns ju, EUs utveckling i svensk politik är ju att gå från höger till vänster. Alltså de svenska politikerna såg EU på 90-talet som att det här var ett höger- eller liberalt projekt och vänstern var emot. Nu är det liksom högern då, precis som i Storbritannien, som ser EU som en fiende. Och i Sverige är det ju konkreta frågor som Sverigedemokraterna vet att folk, väljare till höger, kan tycka illa om. Det kan vara att EU har blivit mer ambitiös i klimatfrågan, i skogspolitiken, i en del andra såna här miljöfrågor där det finns missnöje. Så att det handlar ju om innehållet i politiken, inte bara den där Brysselbyråkraterna mot Sverige.
Och sen handlar det ju också om att förklara varför de inte får igenom mycket av sin egen politik eller det man har lovat. Att ja, det går inte, för EU sätter stopp. Ska vi ha det så här? Ska vi rösta på ett sätt i Sverige och sen ska EU sätta stopp? Alltså det är en väldigt tacksam scapegoat också.
SD går ju också hårt åt Socialdemokraterna nu, och det är ju inte nytt, men det kanske är lite i ett högre tonläge. Är det ett steg i någon slags plan för att liksom bryta ner den stora oppositionen?
Ja, men man ska inte, det är inte bara ett spel som Sverigedemokraterna håller på med, som vi beskriver, det kan det låta så, men de har ju en långsiktig politisk strategi som de har jobbat långsiktigare än något annat parti. De har ju starka övertygelser om att de har rätt. Alltså de har inte bara en annan åsikt än andra partier, utan de tycker att det är de som företräder svenska folkets sanna intresse. Jimmy Åkesson, han är ju den där sortens politiker som är övertygad om att han går rätt medan hela samtiden går vilse. Och han är liksom kallad att rädda svenska folket mot de här onda splittrarna. Och de ondaste splittrarna, det är Socialdemokraterna och vänstern.
Och hur ska då SD liksom rädda Sverige från det här som de ser som ondaste, nämligen sossarna?
Ja, det är ju det Socialdemokraterna tycker sig se nu, planen för det. När man, och det tydligaste exemplet på senare tid har ju varit det här med att regeringen under Sverigedemokraternas jubel vill sätta igång en process som gör det svårare för Socialdemokraterna att ta in pengar genom de här lotterierna som då ska tas ifrån partierna. Och det har ju varit en viktig inkomstkälla för Socialdemokraterna. Och då ser ju Socialdemokraterna. Liksom, det går ju en kall kåre längs ryggraden där. Är detta bara början på någonting? Är det dags att göra det svårare för facket att ge oss pengar också? Ska man ge sig på förtroendemannalagen så gör det möjligt för folk att arbeta fackligt på arbetstid? För det brukar ju en del borgerliga säga att det är bara socialdemokratiska partiarbetare egentligen. Mm,
stödet så, till folkbildningen.
Ja, ABF och det kan gälla hyres... Alltså, den blåvita, blåvåta drömmen heter det väl, som en del till höger har, är att göra första maj till vardag. Alltså, man ser allt det där komma, skräckvisionen från socialdemokrats håll. Här kommer den sverigedemokratiska planen och de borgerliga är med, för de har fått råg i ryggen av den här blåslampan från... jag menar, det är sant kanske, tänker socialdemokraterna, som Björn Söder säger, att borgerligheten har varit kastrerad tidigare.
Men just det här t-shirten med stoppa socialiet, alltså, man behöver inte vara en konspirationsteoretiker för att kanske dra de slutsatserna heller. Alltså, Sverigedemokraterna uttalar ju det här som länge har funnits som någon slags underförstådd illvilja ändå från borgerligt håll, att det är orättvist och socialdemokraterna har en fördel som vi andra inte har och sådär. Jag pratade med någon moderat strateg som tyckte sig komma ihåg att de hade sådana här stoppa sosseriet t-shirtar i MUF för en 30 år sedan.
Oj, det har funnits t-shirtar de helst vill glömma också.
Jo, exakt. Jag menar, men just den formuleringen. Alltså men det där med kastrerad borgerlighet, det är lite kul, för det är någonting som återkommer. Det är ju väldigt vässat, och Björn Söder, det har ju...
Han brukar väl vara nyanserad.
Ja, exakt. Det är lite av hans signum. Men när man pratar med sverigedemokrater i bakgrundssamtal anonymt, så är det ju återkommer där hela tiden, att de borgerliga partierna är fega, vi vågar stå i liksom blåsväder, de gör inte det, de viker ner sig, så fort sossarna skäller lite på dem så viker de ner sig och in med svansen mellan bena och sådär. Så det finns ju, det speglar ju någonting på sättet Björn Söder uttrycker sig.
Men en annan del av det här med stoppa sosseriet då, inom citationstecken, som har fått mycket uppmärksamhet på sista tiden, det är ju det här med diskussionen om utnämning och generaldirektörer och sånt där.
Man ser över vem som leder myndigheter, vem som sitter i styrelser för statliga bolag och så vidare. Det är en av många arbetsuppgifter för en regering. Så utifrån den aspekten så kommer det här att fortsätta. Och vi har ju bara sett början, givet att vi bara är inne i början på den här mandatperioden.
Idag kom det att Strålsäkerhetsmyndighetens generaldirektör får sluta på sitt jobb och får nya arbetsuppgifter.
Väldigt kort halveringstid får man säga. Från 100 till 0.
Direkt. Liksom.
Hon hamnar på Elefantkyrkogården, alltså regeringskansliet.
Ja, och det har ju varit ett par stycken nu på senaste tiden som man har gjort sig av med. Men har den här regeringen sparkat fler generaldirektörer än vad man brukar göra vid ett maktskifte? Finns det någonting i det?
Ja, men det är ju inte så många än. Det har ju varit mycket tal om en eventuell lista hos SD och planer på vilka man vill avsätta och sådär. Men hittills kan vi inte dra några sådana slutsatser. Hittills ser det ju väldigt normalt ut, så att säga. Det är ju någonting som händer under en regeringsmandatperiod. Under förra S-regeringen eller SMP, nu vet hur det var, så var det väl i alla fall en 5 stycken generaldirektörer som fick gå mer eller mindre motvilligt. Ni kanske kommer ihåg Annika Strandhäll och Ann-Marie Begler för Försäkringskassan till exempel. Det som skiljer situationen idag är ju SDs uttalade syfte. Det är som har pratat om det på det sättet, att Mikael Ribbenvik på Migrationsverket är en asylaktivist, och just att vi ska rensa ut träsket, städa i myndighets-Sverige. Det är ju sån retorik som ekar från USA och faktiskt Donald Trump. Man måste nämna honom här, även om vi ska försöka minimera.
Inte för mycket Trump, en gång är okej.
Okay. Exakt.
Apropå stora ord och hårda ord, så har det blivit väldigt kraftiga reaktioner från Socialdemokraterna.
Har jag sagt statskupp? Nej, det har jag aldrig gjort. Har jag i min artikel kritiserat att ni inte förlänger myndighetschefer? Nej, det har jag inte gjort. Har du inget bättre att säga om min artikel? Tycker jag att du ska vara tyst.
Om man går in i Socialdemokraternas skor, de är i opposition nu. Varför väljer de liksom att ändå svinga ganska hårt som Magdalena Andersson ändå gör nu?
här möts ju både deras kortsiktiga taktiska tänk och faktiskt deras genuina rädsla för vad som är på gång. Det förenas. Ja, men dels är det en rent sån här taktisk idé att ja, om den här regeringen kan förknippas mer och mer med Sverigedemokraterna, då får vi samma effekt som gör att en 82-årig Joe Biden som knappt orkar gå faktiskt kan besegra sin motståndare, för den där som inte ska nämna då,
inte hans namn
Donald. Han är så... Han vinner aldrig några mittenväljare, och så tänker de om den här regeringen också. Men de är ju också genuint oroade för att Sverigedemokraterna just ser Socialdemokraterna som några vars materiella bas man ska rycka undan. Det är liksom eld och vatten som möts här. De är ett existentiellt hot mot Socialdemokraterna. De tycker inte att man ska organisera sig efter löntagarintresset. Det är liksom strider mot hela den nationalistiska ideologin att vara klassorganiserad, utan det är en splittring, det är svenska folket som gäller. Facket är liksom en fiende till det här, facket ska istället gå nationens ärende och så vidare och så vidare. Så att det där yttrar sig i en annan väldigt praktisk sak är ju att de väljarna som Socialdemokraterna har tycker väldigt illa om Sverigedemokraterna, är väldigt rädda för dem.
Så det lönar sig att vara hård i tungan,
ja, det gör det.
Men det är ju också någonting i hur det här görs. Och, alltså, tillbaka till retoriken. Den här typen av förändringar har ju traditionellt gjorts i brett samförstånd över blockgränsen. Och det är ju någonting som moderater och borgerliga också har värnat, och just för att det inte ska slå den här typen av konstitutionella frågor ska man komma överens om och inte slå direkt mot ett parti. Sen kan det kanske ha gjort det ändå. Sverigedemokraterna brukar ta upp att ja, men det här förändringarna vi gjorde med anonyma bidrag, det var ju direkt riktat mot oss. Det skulle slå hårdast mot oss eftersom vi har haft givare då som kanske inte alltid har vågat stå för det och sådär.
Det är ju en uppenbar revanschkänsla nu från Sverigedemokraterna på den punkten.
Ja.
Först så baxade ju vänstern och Socialdemokraterna moderaterna till att gå med på att redovisa vilka som var deras bidragsgivare och ha en lag för det. Det var ju kring valet 2010 var det ju inte så. Då ville moderaterna skydda sina hemligheter där. Sen när de kom med, då sa Sverigedemokraterna, nej, vi är emot det. Och de har varit emot det hela vägen, att man ska vara öppen kring det här. Och då sa dåvarande partisekreteraren för Sverigedemokraterna, som råkar heta Björn Söder, att det är ett angrepp mot vårt parti. Den politiska meningen är att det ska rikta sig mot just Sverigedemokraterna. Man vill klämma åt oss. Ja, vad hör vi nu? Ja, nu ska de klämma åt. Första majtågen ska bli kortare. Och alla de
vilket
uttalat.
De ju säger och själva, ja.
Ja. Ja, och det ser ju Socialdemokraterna. Ja, okej, här kommer det.
Mm. Exakt, och det är en sak som är intressant tycker jag. Såg att Socialdemokraterna blev beskyllda för att av valfritt twittrare, tror jag, att gå på bara känsla nu i politik. Att de är arga och de lämnar alla resonemang. Nu är det bara någon typ av känsla som driver Socialdemokraterna. Men jag skulle säga att det är väldigt känslosamt även hos Sverigedemokraterna och Moderaterna. För den här revanschkänslan finns ju verkligen hos Moderater också. Sen lång tid tillbaka under Göran Perssons tid, inte hur många motioner och KU-utfrågningar som handlade om politiseringen av myndigheterna under den socialdemokratiska regeringen. Och då fanns det ju inte heller några regler. Då kunde man bara utse någon utan att det skulle utannonseras och sådär. Så det har ju också ändrats med tid. Men jag tycker att det är en gemensam sak som SD och Moderaterna har, att de känner sig lite, Socialdemokraterna har sett ner på dem länge. Sverigedemokraterna pratar om att sossarna har ju varit emot oss i hela vårt partis existens. De har alltid sökt optimal polarisering.
Med Moderaterna nu?
Nej. Alltså med Socialdemokraterna.
Ja.
Men Moderaterna är ju på samma sätt. De känner sig som lillebror, de känner sig som att de alltid har velat ha mer samarbete. Sossarna egentligen skiter i dem mer eller mindre. Det är de som har velat på något sätt ha ett bra samarbete. Så att det finns ju den här lite försmådda lillebrorskänslan.
Nu när vi har vandrat igenom alla utspel, reaktioner och strategier bakom de här senaste konflikterna så går vi in på övertid i podden. Och idag tänker jag att vi ska agera lite sajda och sia i hur det kommer se ut den 13 september 2026, dagen efter valet. Om vi säger då att högersidan vinner, men SD fortsätter att vara större än M, vad händer?
Ja, då skulle ju Sverigedemokraterna faktiskt kräva statsministerposten, och det kan Moderaterna knappast säga ja till. Så att jag skulle tro att Kristersson avgår och Socialdemokraterna sträcker ut en flott, generös hand till Moderaterna. Och då är ju frågan om de kan avböja någon typ av samarbete.
Och om vänstersidan vinner och SD fortsätter vara större än Moderaterna, Annie, vad händer då tror du?
Ja, det är ju mardrömsscenariot som man pratar om redan nu. Alltså, det var ju så nära att det blev så. Och då har jag hört formuleringar som, vad fan hade vi gjort då? Så att Moderaterna är ju i kris verkligen. Och med all säkerhet så skulle ju partiledaren Ulf Kristersson behöva avgå. Och en eventuell omgörning av både strategi och politik.
Mm, spännande. Och om högersidan vinner då och Moderaterna nu blir större än SD.
Ja, då är ju Ulf Kristersson hjälte. Ja. Det är rätt få röster som är mellan hjälte och helvetet eller vad det heter. Så att då kan ju SD få ministerposter. Det gör inte så mycket väljarna till höger har vant sig vid SD vid det laget. Då är det Magdalena Andersson som får begära avsked skulle jag tro.
Då är det hon som inte är hjälte kan man säga.
Ja, hon orkar nog inte heller.
Och om vänstersidan vinner och Moderaterna blir större än SD?
Ja, då är det väl någon typ av kris i Sverigedemokraterna, även om det beror ju på med hur mycket då. Men då kan man ju tänka sig att i alla fall Jimmy Åkesson kastar in handduken. Han har ju varit med ett tag och orkar nog inte en mandatperiod till.
Det känns som att någonstans blir det kris, oavsett.
Ja, men vi sitter ju kvar.
Ja, men det är bra. Och vi sitter även kvar nästa vecka, för då kan ni höra igen på Älskade politik. Tack så jättemycket Thomas Ramberg.
Tack så mycket.
Och tack så mycket Annie Reuterskiöld. Du har lyssnat på Älskade politik. Vi släpper nya avsnitt varje onsdag, så följ gärna oss så missar du inte dem. Producent var Viktor Aldén. Klippning och musik gjordes av Patricio Samuelsson. Klippen kommer från SVT, Sveriges Radio, YouTube och TV4. Och ansvarig utgivare för Dagens Nyheter är Peter Wolodarski.